Dagens evangelietext är Lukas evangeliet 17, 11-19. Och ni kan stå upp, ja. Och ni hittar dem på sidan 743. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är det 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Fint att vara tillbaks igen. Jag har varit föräldraledig i 6 månader med våran tredje lille knodd. Och sen 1 oktober så är jag tillbaks här på halvtid. Det känns väldigt fint. Och jag har den stora förmånen att få säga någonting idag då på tacksägelsedagen. Och det jag vill dela det är en analys, en samhällsanalys kan man kunna säga. En tolkning av den här texten som David läste. Och sen vill jag ge ett förslag på en aktivitet. Så håll utkik efter de här 3. Och när jag kommer till förslag på aktivitet, då vet ni, då är det nästan slut. Men vi börjar med analysen. Om vi skulle ge oss i kast med att försöka fånga in samtiden med att besvara frågan: vad är målet med livet? Hur skulle det svaret lyda då? Vad är målet med livet i vår tid? Och jag lyssnade till ett boksamtal i BK i samband med bokmässan. Och då löd svaret på den frågan så här. Att målet med livet i vår tid, det är att ha kul och vara snygg. Ha kul och vara snygg. Och det var serietecknaren Liv Strömqvist som gav det här svaret. Och hon gick på magkänsla. Bara så här, vad ska vi säga om vår tid? Och hon hade liksom inga bevis, ingen statistisk undersökning i botten. Utan hon gick på en känsla av, det här är 2 ganska avgörande grejer för vår tid. Och alla känner såklart inte igen sig. Och ni behöver inte liksom bekänna färg här nu, vilka som gör det eller inte. Det kanske är en generationsfråga. Det kan vi också liksom diskutera sen nere vid kyrkkaffet. Men jag kan säga att jag rent intuitivt höll med henne. Att det liksom, i all sin banalitet så är det här med att ha kul och vara snygg. Jag känner igen det i alla fall min sfär. Jag kan inte hänga ut någon annan än mig själv, så jag erkänner att jag också kan ligga på soffan där hemma och så kan jag ställa mig frågan: varför har jag inte mer kul? Och varför är jag inte lite snyggare? Det är sånt som ändå med mer eller mindre jämna mellanrum liksom dyker in i mitt huvud. Och så kanske ni tänker, hon är ju pastor. skulle hon inte vara lite mognare? Hade hon inte varit bra om hon hade kommit lite längre? Men jag skyller allt på sociala medier. För där tittar vi ju så mycket på vad andra gör. Och hela konceptet går ut på att titta på hur vackra andra är och hur roligt andra har. Och det gör någonting med vår blick på oss själva och på det som vi har. Så, säg nu att ni också köper den här analysen av samtiden. Vilket utrymme får tacksägelse i en sån kultur som så mycket bygger på jämförelse? Visst kan vi kanske ibland ändå känna att det är ändå kul när det går bra för andra. Och vi kan glädja oss åt att de där verkar ha det så härligt. Åtminstone om det är vettiga och härliga människor. Men i vår kultur, så som den liksom är byggd, så tränas vi inte i förnöjsamhet eller förundran. Det känns ju faktiskt som två ganska daterade ord. Förnöjsamhet och förundran. Det som vi tvärtom blir väldigt bra på i vår tid, det är att se behov, att se potential, att se utvecklingsmöjligheter och egentligen ganska krasst att se brist. Och det är väl ganska bra för tillväxten, kan man ju känna då. Men desto mindre bra för tacksamheten. Och ett exempel som ändå visar på det här, tycker jag, det är IKEA Kållered. Det fanns ju ett tidigare IKEA Kållered som stod där förut. Ett fullt fungerande varuhus som åtminstone var jag som kund kunde uppleva det som. Men så en dag så bestämde de sig för att nej, vi ska riva det här och så ska vi bygga ett nytt, större IKEA Kållered. Vi behöver mer plats, vi behöver större möjligheter för mer försäljning. Och så bygger man det här nya varuhuset precis bredvid. Och ganska lagom till att det här nya var klart så börjar man riva det gamla. Och när jag åkte förbi där på motorvägen i fredags så var det gamla helt jämnat med marken. Det är som att det aldrig ens har funnits. Men det nya, fräscha, stora, det står där. Och så här håller vi på. Och det gäller inte bara möbelvaruhus. För förnöjsamhet, det är inte vår kulturs grej. Och det kanske fanns skäl till att de gjorde den här typen av förändring. Det ska jag inte lägga mig i. Det kanske var jätterimligt. Men det är ändå en bild på hur vi gör i vår kultur. Inte bara när det gäller möbelvaruhus. Och så inför den här söndagen och det här temat så har jag tänkt på det där daterade ordet förundran. För det är väl något sånt som behövs när det gäller tacksamhet. Att förundras. Vad är det för någonting? Man skulle kunna säga att det är att man inte tar saker för givet. Att förundras är att inte avfärda saker som självklarheter. Så som mat på bordet eller vänner runt bordet. Eller överhuvudtaget att samhället fungerar. Att bussarna går, att elen finns, att soporna hämtas eller att sjukhusen fungerar. Och det är lätt att vänja sig vid sådana självklarheter. Oavsett om det gäller freden i Europa eller om det gäller färskt bröd en lördagmorgon. Men att förundras, det är att ge uppmärksamhet. Och det är ganska svårt i en allt mer accelererande tillvaro. För samhällstempot, det ökar mer och mer och mer. Och när allting bara snurrar på så där snabbt som det faktiskt gör, då är det lätt att tappa den här stora bilden. Och så istället så reducerar vi tillvaron till mätbarheter. Och det vi då missar, det är att skönheten kanske ligger inbäddad där någonstans, mitt bland regnbyxor och bredbandsfakturor. Det var analysen. Nu kommer vi till tolkningen av texten. När Jesus botar 10 spetälska på väg mot Jerusalem. Jag vet inte hur mycket ni hängde med i den här läsningen, men poängen i den här berättelsen, det handlar inte om att Jesus botar några människor. Undret som sker, det liksom bara strösslas över de här människorna, liksom lite sådär på slentrian, uppfattar jag det som. Det är lite som Guds godhet i största allmänhet. Den bara strösslas över oss. Och så kanske vi inte ens tänker på att det finns där. För frågan är om vi ens lägger märke till vem det är som är givaren. Precis som i den här texten. För Jesus vill lära oss två saker, uppfattar jag, i den här texten. Och det första handlar om tacksägelse. För det är 10 personer som ber om förbarmande. 10 personer botas, 10 personer renas. Och i den här tiden så betyder spetälska att man måste hålla sig på avstånd, att man inte får gå in i templet. Så det är inte framförallt bota de behöver, utan det behöver renas. Det är därför de ska gå till templet, för att prästen sen ska säga, ni är renade. Han avgör den här förändringen, och så kan de sen få tillträde till samhället igen. Så det Jesus gör, det är att han renar dem. Och sen så är det bara en som vänder tillbaka. Och Jesus lyfter upp den här mannen som ett föredöme, och han säger, din tro har hjälpt dig. Och vad är det den har hjälpt honom med? Alla blev ju renade. Tron har hjälpt honom att få syn på det som de andra inte kunde se. Nämligen att det var Gud som var värd att ära. Och så fungerar tron, att den liksom öppnar ögonen för det som annars är fördolt för oss. Och på samma sätt så behöver vi idag en sån där man, ett föredöme, som hjälper oss att se att det är Gud som ger oss de goda gåvorna. För antagligen så ber vi också, då och då så kanske vi sitter där och ber om förbarmande över våra arma liv. Men frågan är vi som de 9? Eller är vi som den enda som faktiskt ser och uppmärksammar vem det är som hjälper och vem det är som vi ska tacka för den godhet som har visat oss? Lärdom nummer 2 handlar om vem den 10:e mannen var. Han som vände tillbaka. Alltså inte det han gjorde, utan vem han var. Åtminstone om vi lutar oss mot den gode Lennart Hörn. Och det kan vi väl ändå göra i den här församlingen. Han är gammal föreståndare. Och han har skrivit en kommentar till Lukas evangeliet. Och då säger han så här. Om vi tittar på vad Jesus säger i vers 17 och 18. Så ställer han 3 frågor. Blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Så det som är intressant, det är mannens ställning i förhållande till de andra. Jesus vill stryka under att det är en främling som vänder tillbaka och är tacksam. För alla 10 höll samman i bönen om förbarmande. Men samarien kom tillbaka. För de andra var med största sannolikhet judar. Men det verkar som att Jesus vill få syn på att det är en religiöst underlägsen främling som blir upphöjd. Och det är ingen liten sak att han gör honom till förebild. För det som Jesus vill lära oss att se, det är att en människa kan vi se på ett annat sätt än det som tidigare är det självklara. Hans ärende, inte bara här, utan om vi drar ut linjerna, vad är Jesu ärende? Jo, det är att låta det här goda budskapet, evangeliet, inte bara gälla judarna, utan det ska gälla alla folk. Så det är det han liksom börjar kratta för här i den här texten. Det gäller inte bara judarna, utan alla folk. Och egentligen så är det han fortfarande håller på med. Han utmanar vår blick på verkligheten. Vilka är det som är de goda? Vilka är det som får lov att tillhöra? Det var lärdom nummer 2. Och jag vill berätta för er om en bok som jag håller på att läsa. Jag vet inte om ni alla kommer springa iväg och köpa den, men den är otroligt bra. Den heter Riket inom räckhåll, Jesus enligt Lukas av Patrik Hagman. Och det som Patrik då återkommer till i den här boken, det är att Jesu undervisning har som funktion att öppna vårt tänkande och vår syn för det som annars inte är möjligt. Jesus vill lära oss att Guds rike handlar om hur vi väljer att se på världen. Det är ett mönster genom hela Jesu gärning att visa på att det går att betrakta verkligheten från ett oväntat perspektiv. Och gör vi det så förändrar det allt. Vi, liksom judarna, har liksom en tendens att skapa olika typer av gränser för att det skapar trygghet och ordning i tillvaron. Och det är inte bara av ondo, men det skapar en känsla av kontroll, eller hur? Att ha någonting att förhålla sig till. Men vi tenderar att hålla lite för hårt i den där ordningen. Så att den liksom blir det viktigaste. Att hålla isär saker och veta hur saker och ting funkar. Och det Jesus gör, det är att rubba den där ordningen. Han vill liksom att vi tappar kontrollen. För ordningen kan riskera att bli en bjälke i vårt eget öga så att vi missar andra människor. Vi ser inte riktigt klart. Men han rubbar inte ordningen på ett sånt sätt nu. Var inte oroliga för att, liksom att han kastar allting över bord och allting blir liksom bara helt hejkon bacon. Det är inte det jag menar. För han har inget emot lagfromhet. Han till och med bekräftar lagen. Så det är inte det det handlar om. Men det han gör är att ge oss alternativ för hur man kan tolka lagen. Han ger oss alternativ för hur vi kan se och tolka världen. Han inbjuder oss att ta del av Guds blick på verkligheten. Det är Jesu ärende. Och i den blicken så överträffar mänsklighet regler. I den blicken så överträffar frukten ordningen. Men precis som jag sa i den här analysen, frukten i vår tid, den är hotad. För vi hinner inte riktigt med att vänta på att den ska mogna. Vi springer så snabbt och tiden bara liksom accelererar mer och mer. Så vi hinner inte vänta in, vad är frukten av det här? Och då blir det än mer att vi håller oss till det som känns som det säkra. Så vi behöver vaka över våra egna rättesnören. För vi kan lätt hamna där. Vi är liksom fariseerna. Att vi bryr oss lite för mycket om hur det ser ut. Och lite för lite om gemenskap med de fattiga, de utstötta eller de udda människorna på något sätt. Vilka de nu är i vårt samhälle. Vi kan lyfta fram byråkratiska regelverk eller moraliska koder. Så till den milda grad att det liksom blir att vi signalerar avstånd till andra människor som inte är en del av samma skikt av medelklassen som kanske vi är. Som kanske inte har samma ekonomiska möjligheter eller kulturella kapital att prioritera den typen av frågor som vi tycker är de viktigaste. Vi kan, eller jag menar jag kan få för mig att det framförallt är det liturgiska finliret som är det viktigaste. Det är det som ska värdesättas. Istället för värmen och glädjen som utmärker Guds rikes fest. För festen är viktig. Hagman i den här boken, han menar att det är den bästa bilden av Guds rike. Och det är den bästa metoden för Guds rike. Så mitt förslag på aktivitet, det kommer nu. Förutom att vaka över frukten i våra liv så är det att festa mer. Jesus gjorde det och han gjorde det med alla möjliga olika typer av människor. Oväntade människor, människor som inte riktigt passade in. Och han gjorde det på sätt som fariseerna tyckte, det där känns ändå tveksamt va? Men han fortsatte ändå. För festen kan, om det är en riktigt, riktigt bra fest, få till en energi och en stämning som gör att oväntade saker händer. Och det var det Jesus visste. Det var därför han festade så hårt. För i en riktigt bra fest, då kan roller, hierarkier, statuspositioner göra att liksom det där suddas ut. Och folk som man annars inte hade pratat med, då står man hux flux och har en djup konversation med. Eller man kanske skrattar alldeles för högt i något hörn någonstans med någon som man tänkte, nej den där, den är inget för mig. Det kan hända på en riktigt bra fest. Saker och ting kan plötsligt verka möjligt. Och ens liv kanske inte verkar fullt så begränsat som jag kanske annars tycker. På en fest så kan det liksom röras runt i grytan på det mest positiva sätt. Så man går därifrån med någon form av hoppfull känsla av att det trots allt kanske inte är helt kört ändå. Så festen är viktig. Och kanske särskilt i vår tid när både framtidstron och meningen är så pass hotad som den ändå är. Så låt oss bjuda till fest, helt enkelt. Och vi får ta rygg på dem som i vår kultur, i vårt sammanhang kommer från en annan kultur. För vi konstaterade här om veckan när vi satt och fikade med personalen att vi firar mest födelsedagar. Men kommer från en annan kultur så är man mycket bättre på att fira allt möjligt. Så vi tar rygg på de av er som kommer från en annan kultur. Och så börjar vi idag med det som vi kallar för skördefesten. Ni kanske såg det där nere, ni kanske anade här vid bordet. Och så liksom får vi fortsätta förhoppningsvis efter den här försmaken som vi börjar med. Amen.